tror jag.
Ja. Vårt ämne är alltså den stora försoningsdagen i Nya testamentet eller i Bibeln. Och som min utgångspunkt tänkte jag ta alltså ett skriftställe i Markus evangeliet. Och det är alltså verser i kapitel 8. Och vi kan läsa alltså kapitel 8, verserna 31-33. Ett avsnitt som anknyter till fastetiden. Och jag tror att det kan vara också en bra utgångspunkt utifrån detta perspektiv. Att det är alltså ett ställe som anknyter till temat och sen ett ställe som återger kyrkoårets perspektiv. Det var kapitel 8 i Markus evangeliet. Kapitel 8. Och sen verserna 31-33. Om jag läser dessa verser och sen om vi kan stilla oss i en liten bön efter läsningen av bibeltexten. Därefter började Jesus undervisa dem om att människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda, och han måste dödas och uppstå efter 3 dagar. Rakt på sak talade han om detta. Då tog Petrus honom till sig och började ivrigt säga emot honom. Men Jesus vände sig om, såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden: gå bort ifrån mig, Satan. Det du tänker är inte Guds tankar, utan människotankar. Låt oss be. Kära himmelska fader, tack för din stora nåd. Tack för det dagliga brödet, det som vi har nu kunnat undfå här. Och tack för att Jesus är vårt bröd, livets bröd, som vi också har fått njuta av. Vi tackar dig också för dessa ord som vi nu har hört och läst med våra egna ögon, och välsigna den undervisning som du vill ge oss. Låt det vara ett ord från ditt hjärta till vårt hjärta. I vår frälsares Jesu Kristi namn. Amen. Det här är nu alltså ett bibelställe som anknyter till fastetiden. Vi närmar oss påsk, vi närmar oss långfredagen, och nu enligt Markus evangeliet första gången Jesus började tala om sitt kommande lidande, om sin kommande korsdöd i Jerusalem. Det ser nu här i kapitel 8. Och om du ser på vers 32, då märker du att Markus där tillägger att nu rakt på sak talade han om detta. Vi kan återkomma till det här, men det här låter förstå att Jesus också någon gång tidigare har sagt någonting om det här, om sitt kommande lidande, om korsdöden, men nu först öppet, rakt på sak, säger han någonting. Nu börjar alltså en sådan öppen undervisning, men en undervisning som är avsett bara för lärjungarna. Han förklarar det här alltså inte för hela folket, men alltså för lärjungarna. Och det är alltså sen denna utsaga att människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda, och han måste dödas och uppstå efter 3 dagar. Och nu är det så att när vi sen alltså läser Markus evangeliet och kontexten av det här, så kan vi alltså notera att i evangelierna har vi ytterst sällan några klara, bestämda tidsaspekter. Att man skulle exakt kunna definiera att Jesus sa det här och det var den 6 mars. Det finns alltså inte sånt. Men när vi sen kommer till passionshistoria, där har vi sen alltså en ganska noggrann genomgång av den sista veckan, passionsvecka. Och där brukar man sen säga alltså på den första dagen sa det eller gjorde Jesus så. Och så vidare. Men annars alltså saknar vi tidsbestämmelser i evangelierna. Men när vi läser kontexten av den här texten, så kan vi notera att av någon anledning har vi här i kontexten ändå alltså en tidsbestämmelse som åtminstone på något sätt närmare spikar fast när Jesus har sagt det här. Nämligen, om du ser på kapitel 9 och vers 2, där skriver Markus att 6 dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och sen följer alltså en berättelse om förklaringsberget, hur Jesus förhärligas inför lärjungarnas ögon. Och nu berättas det här alltså att det var 6 dagar därefter. Och antagligen alltså syftar denna tidsbestämmelse sen på det som Jesus nu började undervisa, alltså den första lidandets förutsägelse som vi har i Markus här i kapitel 8, det stycke som vi läste. Det finns sen alltså i Markus evangeliet två andra lidandets förutsägelser, en i kapitel 9 och en tredje i kapitel 10. Så att vi har 3 lidandets förutsägelser, en i kapitel 8, sen i kapitel 9, sen i kapitel 10. Så att det är lätt att komma ihåg. Och efter denna första lidandets förutsägelse, det var så märkligt, det var så viktigt och det hade en så stor betydelse att då av någon anledning vill Markus understryka att 6 dagar därefter. Nå, hur ska vi räkna dessa 6 dagar? Alltså 6 dagar efter vad? Svårt att komma till någon vettig slutsats när Markus inte direkt säger det. Men sen när vi läser alltså det här förklaringsberget, det är denna berättelse om förklaringsberget, då kommer du ihåg att Petrus sen säger senare i kapitel 9, vers 5. Petrus säger till Jesus att det är gott för oss att vara här. Låt oss göra 3 hyttor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Och det som vi här nu har, alltså att vi har Petrus utsaga till Jesus att låt oss nu göra 3 hyttor. Det är alltså någonting som leder våra tankar till lövhyttohögtiden. Alltså denna judiska fest då man brukade faktiskt alltså bygga upp lövhyttor och sen putte i dessa lövhyttor. Och det är kanske många som har rest till Israel och varit där just under lövhyttohögtiden. Är det många här som ni vet vad jag talar om då? Och ni har sett att samma praxis finns fortfarande, att man sen alltså övernattar till och med där ute eller under dessa lövhyttor. Så. Och Petrus utsaga till Jesu tycks alltså förutsätta att nu är det dags för denna fest. Och om vi tänker på den judiska bakgrunden, så sammankopplades lövhögtiden inom judendomen med messianska tider och särskilt med den tid då Messias kommer och Gud sen i sin härlighet åstadkommer stora ting och återupprättar hela Israel. Och nu får alltså lärjungarna uppleva någonting och de får alltså se Messias. Messias i sin härlighet, de får se Mose och Elia där på berget och de får höra Guds röst. Detta är min son. Och det är alltså någonting sånt som Petrus noterar och han blir alltså överväldigad av denna syn. Wow! Det här är fantastiskt och dessutom, nu är det lövhyddohögtiden, nu är det dags verkligen att uppleva denna uppfyllelse. Nu kommer Guds rike, nu börjar det och vilket privilegium att vi får vara här med Jesus. Nu är det dags att bygga upp, göra tre hyttor, en för dig Jesus, en för Mose, en för Elia och det börjar nu. Sen om vi alltså tänker på det här att lövhyddohögtiden firades alltså, det var alltså en veckas fest. Och det vi firades alltså under den 15:e, alltså från 15:e till 22:a Tisri, alltså en månad som heter Tisri. Och det var alltså en veckas fest från den 15:e till 22:a. Och det är nu sen alltså denna fest som börjar där på förklaringsberget. Och man säger 6 dagar. När judarna sen alltså räknar dagar, så vi brukar säga alltså att det är sen alltså efter 2 dagar, det vill säga i övermorgon. Alltså i morgon och i övermorgon, det är efter 2 dagar. Men judarna räknar inte så här, utan de menar på det viset alltså att om vi säger efter 2 dagar, så denna dag är den första. Och sen andra dag, morgondagen är den andra. Så att man räknar alltså så att man räknar med den dag som vi nu har. Och om vi alltså tänker sen att det är nu alltså 15:e Tisri, lövhyddohögtiden börjar och vi börjar räkna bakåt, baklänges. Bakåt, så att det var alltså den 15:e, den 14:e, den 13:e, den 12:e, den 11:e, den 10:e. Då kommer vi till den 10:e Tisri. Och när vi sen alltså ser på den judiska festkalendern, då har vi där alltså en dag som sammanfaller alltid med den 10:e Tisri. Och det är ju den stora försoningsdagen som firades den 10:e Tisri. Och nu kan vi alltså kombinera det här att 6 dagar därefter börjar lövhyddohögtiden, det vill säga 6 dagar bakåt. Då firar vi den 10:e Tisri, den stora försoningsdagen. Och om vi nu alltså tänker på det där att det var just då när Jesus enligt Markus evangeliet, han alltså första gången han började sin undervisning. Han började undervisa sina lärjungar att Människosonen, jag kommer att lida i Jerusalem. Jag kommer att bli förkastad av översteprästerna, de skriftlärda och folkets äldste. Jag kommer att dö på korset. Och sen på den 3:e dagen ska jag uppstå. Det är alltså någonting sånt som han började då. Och det var den 10:e Tisri. Och det innebär nu alltså att Jesus med, jag tror att han med avsikt valde denna dag. Därför att han ville börja sin undervisning och visa att jo, den stora försoningsdagen, ni firar denna dag nu den 10 tisri. Och nu börjar jag min undervisning. Och det vill säga, det som sen ser i närmaste framtid, det som kommer att se där i Jerusalem, det är något sånt som sen verkligen uppfyller denna stora försoningsdag. Nämligen, då kommer jag att dö. Då är det inte mera översteprästen som dödar ett djur, utan då är det översteprästen som dödar, avrättar Guds lam och stänker Guds lams blod, och det blir alltså denna stora försoningsdag, men inte mer med djurets blod, utan det är Guds lams blod. Och i så fall alltså har Markus gett oss alltså ett tips. Hur ska vi förstå det här att Jesus började sin undervisning just då? Jo, därför att han ville säga, min kommande korsdöd ersätter den gammaltestamentliga förebilden, den gammaltestamentliga försoningsdagen. Och då alltså det nya förbundet har en ny försoningsdag, och det är min korsdöd, det är långfredagen. Och det kan vi hålla med i bagaget när vi nu alltså närmar oss långfredagen och påskfirandet. Att när långfredagen kommer så kan du hålla i minnet att det var så här Markus evangeliet ville spika fast detta datum. Att det var då Jesus började, så att där har vi det. Men sen som sagt alltså skriver Markus alltså att rakt på sak talade han om detta nu första gången. Rakt på sak. Det var alltså där i kapitel 8, vers 32, i början av vers 32. Rakt på sak. Och om vi nu alltså tänker logiskt, om någon talar rakt på sak, och det är första gången Jesus talar rakt på sak om det här, då kan vi förutsätta eller ana, gissa, att kanske har han i något annat sammanhang också, eller i några andra sammanhang, att han har talat om samma sak, men inte rakt på sak. Utan sådär att det är liksom i fördolda ordalag, eller lite sådär i hemlighet, att man antingen hörde eller inte. Men vad skulle vi ha sen i Markus evangeliet? Något sånt som hänvisar till samma sak, men är alltså fördolt och är inte så rakt på sak. Då kan vi alltså bläddra tillbaka, och vi kan åtminstone lyfta fram ett bibelställe här som har en stor betydelse i detta sammanhang. Och det är där i Markus evangeliet och i kapitel 2. Du ser där alltså att i kapitel 2, verserna 18 framåt, där har vi alltså ett stridssamtal där Jesus diskuterar med fariserna och hans motståndare, och det är fråga om fasta. Och Jesus får denna fråga, att varför fastar dina lärjungar inte? Och sen kommer Jesus med ett svar, inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem. Så länge brudgummen är hos dem kan de inte fasta, men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då på den dagen kommer de att fasta. Och sen fortsätter Jesus, men vi kan stanna här. Alltså på den dagen kommer de att fasta. Och det är alltså sen egentligen När vi läser denna text i grundspråket, när vi läser den grekiska texten, så finns där alltså egentligen i denna utsaga vissa korta uttryck som alldeles tydligt hänvisar till den grekiska översättningen av gamla testamentet, det vill säga Septuaginta. Septuaginta var alltså en översättning från hebreiska till grekiska, och det var många hellenistiska judar som läste Septuaginta, som inte kunde läsa hebreiska, men de kunde läsa en översättning, typ vi som läser folkbibelns översättning eller någon annan översättning, därför att vi brukar inte läsa hebreiska eller grekiska i gudstjänsten. Men alltså, när vi sen alltså läser texten, så märker vi att det finns alltså sådana korta hänvisningar till gammaltestamentet, ett språkbruk som exakt motsvarar det som vi har där. Och om vi nu alltså sen fäster vår uppmärksamhet vid detta uttryck, på den dagen, då, på den dagen kommer vi att fasta. Det är alltså ett bibelställe som hänvisar tillbaka till Amosboken. Och vi kan alltså lyfta fram Amos profetia. Hittar du Amosbok? Det är alltså något som finns där i dessa mindre bland dessa mindre profeter, alltså Hosea, Joel, Amos, Obadja, Joona, Mika, Nahum, Hosea, Joel, Amos, och kapitel 8. Och där sen alltså verserna 9 och 10. Det ska se på den dagen, och här har vi nu detta uttryck, då, på den dagen. Det ska se på den dagen, va? Säger Herren, att jag ska låta solen gå ner vid middagstid och läcka landet i mörker mitt på ljusa dagen. Jag ska förvandla era högtider till sorg och alla era sånger till klagovisor. Jag ska klä allas höfter med säcktyg och göra alla huvuden skalliga. Jag ska låta det bli som när man sörjer ende sonen och låta det sluta som en bitter dag. Det är nu alltså Amos profetia, och i Markus texten har vi en mycket kort men en effektiv hänvisning till detta bibelställe på den dagen. Nå, vilken dag skildrar Amos? Man behöver ingen fantasi för att förstå Amos text. Utifrån Markus perspektiv är det naturligtvis fråga om Jesu korsdöd. Då ska alltså man sörja så som man sörjar ende sonen. Guds enfödde son dör. Och sen alltså ska Gud låta solen gå ner vid middagstid. Jesus död kring klockan 3, och det blev alldeles mörkt. Och jag ska läcka landet i mörker mitt på ljusa dagen. Och hela er högtid ska jag förvandla till sorg, och så vidare. Det är alltså en uppenbar beskrivning av Jesu korsdöds på långfredagen. Och nu säger sen Jesus alltså att jo, ni frågade mig, varför fastar dina lärjungar inte? Och Jesus sa att nej, inte kan de fasta nu när brudgummen är med dem. Och alla judarna var eniga om att det var inte tillåtet att fasta om man firade bröllopsfest. Om det var fastetid eller så, men spelar ingen roll. Om du firar bröllopsfest, då får du inte fasta. Det var förbjudet att fasta. Du måste festa, du måste fira bröllopsfesten. Det är stort, och så ska det vara, en stor fest. Och då får du dricka, då får du äta hur mycket som helst. Det är din rättighet, så att säga. Och Jesus säger alltså att ni förstår, brudgummen är här. Jag är med dem. Inte kan de fasta. Men det kommer en dag. Och nu lägg märke till att Jesus understryker det här att en dag, och på den dagen ska de fasta. Och vi har läst nu alltså denna korta hänvisning tillbaka till Amosboken. Vilken dag? Jo, en dag som är långfredagen, är Jesu korsdödsdag. Och då är vi inne, åter inne, i samma resonemang. Alltså, det är något särskilt med Jesu korsdöd. Med den dag då Jesus dör. Liksom vi har det där i Markus 8:9, det som jag talade först. Alltså att vi har den stora försoningsdagen. Och då, alltså, på den dagen började Jesus sin undervisning och han menar, min kommande korsdöd kommer att ersätta den stora försoningsdagen. Nu om vi tänker sen detta andra ställe i Markus evangeliet, och som sagt alltså när Jesus sa, Markus säger att där i kapitel 8, rakt på sak, talade Jesus. Men i underförstått är då alltså att redan tidigare har Jesus sagt någonting om samma sak. Nu vet vi att här talar han om samma sak, om hans kommande korsdöd på långfredagen. Och sen säger han att just på den dagen ska de fasta. Och om vi läser sen alltså de föreskrifter som Mose har gett när det gäller försoningsdagen i Gamla testamentet, då har vi egentligen alltså detta underliga faktum att när vi är vana vid att judarna fastade ofta, och vi har till exempel i Jesu liknelser denne farisee som säger att jag fastar 2 gånger per vecka. Och inte är lik denne publikan som inte fastar alls och är också en så stor syndare. Men jag fastar 2 gånger per vecka. Men det var något extra som denne farisee gjorde. Det var inte föreskrivet i Gamla testamentet. Gamla testamentet aldrig säger att du måste fasta 2 gånger per vecka. Där finns alltså, där kan till exempel kungen utlysa alltså en faste tid och kan säga att nu måste vi fasta. Och före kriget fastade man till exempel. Men det fanns inga sådana föreskrifter att du måste fasta 2 gånger per vecka eller du måste fasta före kriget eller så. Det var alltså upp till dig att bestämma, eller upp till konungen att bestämma, ville man fasta eller inte. När vi sen alltså söker efter vad säger Gamla testamentet, vilka föreskrifter där finns som spikar fast att då måste du fasta. Alltså att om vi uttrycker det här pedagogiskt, alltså att vilka dagar spikar Gamla testamentet fast att du måste fasta på dessa dagar. Då är det alltså nästan otroligt att det är bara en dag då man måste fasta. Och det är ett gudomligt påbud. Du måste. Du får inte äta, dricka någonting. Du måste fasta om du inte är sjuk eller havande eller så. Det finns naturligtvis vissa undantag. Men du förstår. Då måste du fasta. Och den enda dagen, denna enda dag, det är just den stora försoningsdagen. Då måste du fasta. Det finns inga andra möjligheter. Och nu, om vi kommer tillbaka till det som Jesus säger här i Markus evangeliet, då kan vi alltså notera att Jesus säger på den dagen. Då på den dagen. Och han hänvisar till en enda dag. Och han säger på den dagen ska de fasta mina lärjungar. Och sen utifrån Amos text, som är alltså denna gammaltestamentliga bakgrund bakom Markustexten. Utifrån denna Amos-text märker vi att den dag som Jesus syftar på, det är hans korsdöd. Det är denna kommande korsdöd i Jerusalem på långfredagen. Då ska det fasta. Men i så fall alltså kommer vi till denna samma slutsats, alltså att nu talar Jesus inte rakt på sak. Utan det här är fördolt. Det här är alltså uttryckt i fördolda ordalag. Men vi alla förstår att poängen är samma. Samma sak egentligen som där i Markus 8. Att Jesus vill att min kommande korsdöd ersätter denna gammaltestamentliga stora försoningsdag. Och det är sen alltså det nya förbundets försoningsdag. Att nu kommer uppfyllelse. Denna förebild i gamla testamentet blir uppfylld. Och det är långfredagen. Det är min korsdöd. Och då ska det fasta. Okej, det här kan vi alltså notera. Och vi märker alltså att på det här viset alltså denna stora försoningsdag är alltså med i Markus berättelse. Och det som vi har sen alltså i vårt tankesätt, det är alltså någonting sånt som går tillbaka till Jesu egen undervisning. Det är alltså inte något som kyrka senare har hittat, eller någon som vi exegeter har kommit till, att det här vore fint eller så. Utan när vi läser dessa texter, när vi läser det som Jesus själv har undervisat oss, då märker vi att denna tanke, att den stora försoningsdagen är hans korsdöd på långfredagen, det går tillbaka till hans egen undervisning. Sen skulle jag nu alltså ännu alltså ta upp ett bibelställe. Vi kunde alltså sen också behandla Hebreerbrevet. Du vet alltså att där talar Hebreerbrevets författare hur mycket som helst om dessa gammaltestamentliga förebilder, och inte minst om denna stora försoningsdagen. Där i kapitel 8, 9 och så, där har vi mycket, men vi har inte tid att gå in på den. Men bara så att du vet, du kan läsa hemma och dryfta, ransaka i skriften och dryfta den där problematiken utifrån det som vi har talat här. Men däremot skulle jag gärna alltså slå upp ännu ett kort bibelställe. Och denna gång är det alltså i Romarbrevet, och slå upp kapitel 3. Och i kapitel 3 har vi en mycket intressant vers. Och det är vers 25. Där Paulus skriver att honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tro. Och ja, det räcker. Alltså honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tro. Nu, detta ställe är på det viset jätteintressant. Att det är alltså en vers i Romarbrevet. Det är någonting som Paulus har skrivit. Men när vi läser denna text, och särskilt när vi läser den grekiska texten, och när vi läser kontexten av denna vers, så märker vi, och det är många forskare och de flesta är eniga om att det språkbruk som Paulus här använder, det är lite främmande för honom själv. Och det är alltså ett språkbruk som på något sätt alltså tycks alltså återge någonting annat än det som Paulus själv har formulerat. Det vill säga att vi här alltså har en äldre tradition, låt oss säga en äldre trosbekännelse, som Paulus sen citerar. Han tar till sig alltså denna trosbekännelse eller denna äldre tradition och säger att ja, så här tänker jag också. Som ni vet att vi har Gud som har sen alltså ställt fram Kristus som offer, och det kommer av hans nåd. Vi har idag bekänt oss till den apostoliska trosbekännelsen. Det är inte något som Henrik har formulerat, inte heller jag, inte heller vår kyrka, utan någonting som går tillbaka flera hundra år. Nu har vi här alltså en tradition som går tillbaka till vem? Det är svårt att naturligtvis veta exakt, och inte heller vet jag. Men man alltså tycker att när Romarbrevet är skrivet alltså 55 ungefär. År 55. Och här citerar sen Paulus en äldre tradition och tänk efter. Han citerar denna tradition i ett brev som han skickar ända till Rom, och denna församling i Rom är ingen sån församling som Paulus har grundat. Det är någon annan. Paulus har aldrig besökt Rom. Det skriver han. Ändå kan han förutsätta att ni känner denna tradition. Att ni vet vad jag talar om. Ni har hört att det finns en sådan här tradition. Och alltså, varifrån har Paulus fått denna tradition? Om han har skrivit brevet till Rom 55 och denna tradition är redan där, hur många 100 kilometer, 1000 kilometer är det från Jerusalem till Rom? Men det är många. Om denna tradition redan är där känd, så måste denna tradition vara mycket tidigare, va? Och om Jesus dog 33, så har vi alltså mellan romarbrevet och Jesu korsdöd, eller om han dog 30, så har vi alltså 20-25 år. Och här emellan har traditionen gått över Medelhavet ända till Rom, och Paulus kan citera det. Det är fråga om en gammal tradition, och vad sa det vi? Jo, vi talade just om att utifrån Markus evangeliet ser det ut så att det är just Jesus som har talat om det här, och sen kanske denna formulering går tillbaka till urkyrka i Jerusalem. Vi är alltså så nära, alltså själva vackan, alltså det här att kristendomen uppstod i Jerusalem tack vare Jesus. Och nu får vi alltså denna tradition. Och om vi nu läser och tänker kortfattat, alltså vad skrev? Denna tradition alltså har klara anknytningspunkter till försoningsdagen. Därför att nu skriver Paulus alltså i anknytning till denna äldre tradition. Honom, Jesus, har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tro. Nådastol. Du vet, det fanns där i det allra heligaste. Det fanns förbundsarken. Och förbundsarken hade sen detta gyllene lock. Och sen keruberna stod där och har gett skuggan åt förbundsarken. Och man sen trodde och menade, och det har sin bibliska förankring, att just där i mitten uppenbarade sig Gud. Där finns hans shekina, hans närvaro. Han är där i det allra heligaste. Och det är förbundsarkens gyllene lock som syftas på med nådastol. Och nu om du tänker på det där att kommer du ihåg tredje Moseboken kapitel 16, vi har inte tid att läsa det, men det är alltså detta kapitel om den stora försoningsdagen. Och då får man alltså sådana föreskrifter att till det allra heligaste kan ingen komma, därför att Guds helighet bor där. Gud triumferar där. Och det är omöjligt för oss syndare att komma till det allra heligaste. Därför har vi förlåten där. Och det hindrar. Ingen kan ens se vad står där. Men sen finns det ett undantag en gång per år. Och det är den stora försoningsdagen. Då får nämligen översteprästen komma in och sen spränga blod där och försona hela folkets synder. En gång per året. Översteprästen ensam. Och det som han gör där alltså, det är sen alltså en hemlighet. Och man, jag har också läst alltså sådana funderingar. Alltså. Men tänk om han får hjärtattack där. Sen stannar han där. Och man har sen alltså gjort sådana reservationer att man har haft alltså snö. Så att om han får hjärtattack så får man alltså dra ut honom bakom förlåten och så. Men det var så heligt att du kunde inte komma in. Det var han, översteprästen, och allt det som han gjorde där, det var en hemlighet. Där i hemlighet gjorde han. Alla visste vad han gjorde därför att Mose har gett sina föreskrifter. Men ändå, det som han gjorde där, det gjorde han i hemlighet. Och nu sen proklamerar Paulus, och tänk på det där att han proklamerar det här i anknytning till denna äldre tradition. Han säger att honom har Gud ställt fram. Och det grekiska verbet där, alltså, det är egentligen alltså ett verb som alltså verkligen alltså återger denna tanke att ställt fram, alltså verkligen alltså offentligt, så att alla kan se. Och nu alltså hänvisar Paulus till det som skedde när Jesus dog. Det är alltså fråga om den stora försoningsdagen. Men det är inte mera så att det är vår överstepräst som går bakom förlåten. Ingen ser honom och det är alltså allt ser där i hemlighet. Utan Paulus proklamerar att denna stora försoningsdagen, ja visst, det började när Jesus korsfästes genom hans blod, skriver han. Men det här har skett i all offentlighet. Och du kan bara återkalla i minnet det här att förlåten revs ner. Och sen alla plötsligt kunde se in i det allra heligaste. Och nu alltså vår överstepräst, det nya förbundets överstepräst, går in i det allra heligaste. Och det finns ingen förlåten mer. Det finns syndernas förlåtelse, men ingen förlåten som hindrar att vi ser in i det här. Och det är alltså något häftigt. Och det här är en gammal tradition som Paulus citerar. Och jag tycker att det är fullt klart att denna tradition som alltså går tillbaka till Jesus som vi har sett. Att denna tradition var alltså, inte första gången i kristna sammanhang som vi håller detta tema. Utan jag är säker på att där i Jerusalem, de hade också kaffe och fika efter gudstjänsten. Och det var Petrus, eller det var Johannes, eller det var Matteus eller någon annan som har hållit ett likadant bibelstudium flera gånger. Och vilka stora sanningar vi har då fått fram där, inte vet jag. Men det är helt klart att det som Paulus här alltså gör, det är någonting som han alltså tar emot. Och det som han skriver, han är inte den första som skriver om det här. Utan det går tillbaka till urförsamlingen i Jerusalem. Och sen kan du också alltså notera en detalj. Jag försöker komma till punkt så småningom. Men alltså, jag sa det att där i det allra heligaste, där fanns Guds tron. Det var alltså nådastol. Och det var Guds tron. Och nu sen alltså Hebreerbrevets författare också säger att vi ska alla komma till nådastolen. För att finna syndernas förlåtelse, alltså hjälpen i rätt tid. Och då kommer vi alltså till det allra heligaste. Där sprängs, där alltså, det stängs Kristi blod. Och det är nu alltså översteprästen som stänker sitt eget blod. Där har vi alltså nådastol, Guds tron. Och där finns också alltså syndernas förlåtelse för dig. Alltså du behöver alltså idag alltså inte alls tvivla på att är du en förstorsyndare? Eller finns det en förlåtelse för din ungdomssyndare? Finns det, du vet alltså David där i Psaltarpsalmen 25, alltså han undrar över kom inte ihåg mina ungdomssynder. Det som jag har gjort då och jag bara tänker alltså på dagens ungdomar. Alltså hurdan pensionstid de förbereder för sig själva. Tänk på det. Alltså, ofta när vi blir äldre och äldre, vi börjar ångra oss. Aj, jag har gjort det där också. Oj, det gör ont. Det sårar. Om jag inte hade gjort så där. Men dagens ungdomar, alltså de gör vad som helst och hur mycket som helst. Och tänk när de blir äldre. Vem ska ge läkemedel så att deras själens sår får läkemedel när ungdomens synder börjar lyfta sitt huvud och säga att du har gjort det här. Men jag kan nu alltså proklamera och förkunna dig att alla dina synder är förlåtna i Jesu Kristi blod. Därför att han har gått in i det allra heligaste. Han har stängt sitt blod på nådastolen. Och du kommer ihåg att detta gyllene lock, nådastolens lock, alltså där inne i förbundsarken, där bevarades till exempel dessa två lagtavlor, stentavlor. Så att allt det som du har brutit mot dessa två tavlor, mot Guds tio bud. Nu har du Kristi blod som är stängt över det gyllene locket, nådastolen. Och allt det som du har brutit, det har Kristi blod försonat. Därför alltså har du vilka synder som helst, ungdomssynder eller dagens färska synder. Kristus har dött för dig, hans blod gäller för dig och dina synder är förlåtna. Var vid gott mod. Och när man alltså sen undervisade på det här viset, så menade judarna också alltså att just därför att Guds tron är där i det allra heligaste, där finns också Guds härlighet, of course, naturligtvis. Guds tron, Gud är där finns också hans härlighet. Och nu sen alltså när vi läser kontexten av Romarbrevet, så tänk på det som Paulus just lite tidigare har skrivit. Alltså det är den text som vi har nu läst, det var vers 25. Men hör vad han skriver i vers 23, i kapitel 3. Alltså kapitel 3, vers 23. Alla har syndat och saknar, ordagrant översatt, Guds härlighet. Varför saknar du Guds härlighet? Därför att du har syndat. Guds härlighet är borta. Men sen, strax därefter, skriver Paulus att nu, vägen till det allra heligaste är öppen. Nådastolen är där, Kristi blod är där, syndernas förlåtelse är där. Kommer du till det allra heligaste, så får du dina synder förlåtna. Och ja visst, då kan du uppleva Gud, se hans härlighet, därför att allt är förlåtet och förlåten är borta. Så att det kan också vara alltså ett pedagogiskt sätt att uttrycka. Alltså allt är förlåtet och förlåten är borta. Du ser nu Guds härlighet där i det allra heligaste. Den härlighet som du saknade därför att du hade syndat. Men nu har du fått syndernas förlåtelse och tillbaka den Guds härlighet som du saknade. Och det här är alltså denna stora försoningsdag. Och jag hoppas att vi har nu fått alltså sådana korta inblickar i detta tema. Och sen när du kommer hem så kan du läsa lite mer i Hebreerbrevet. Men här har vi nu alltså fått det som Jesus säger rakt på sak. Sen det som han säger så att det är underförstått. Och sen har vi denna Paulus tradition som han citerar. Och sen som går tillbaka till ordkyrkan. Och som också reflekterar över det här. Så att vi verkligen alltså är insatta i ett mycket centralt tema i Nya Testamentet. Och någonting som Jesus ville påpeka. Det som ordkyrka i Jerusalem ville understryka. Och det som Paulus här i Romarbrevet vill framhäva. Och det som Markus i sitt evangelium vill återberätta. Så att det är mycket sånt som vi kan alltså lära oss i Bibeln. Och jag tror att jag slutar här och vi håller ännu en kort bön. Tack kära himmelske fader att du har gett din son. Och din son har verkligen alltså rivit ner förlåten. Och vägen till det allra heligaste är öppen. Och vi får uppleva att denna stora försoningsdag, det är varje dag när vi kommer till nådastolen, när vi kommer till Jesus, när vi möter varandra vid korset. Då har vi denna stora försoningsdag och alla våra synder är förlåtna och vi har fått tillbaka Guds härlighet. Tack vare dig Jesus. Välsigna denna helgdag, söndag, välsigna vår fastetid. Och hjälp oss att verkligen jubilera över, triumfera när vi får fira långfredagen som är en dyster dag, en fastedag, men ändå alltså en härlig dag då just då alla våra synder var förlåtna och det är detta evangelium som vi har tagit emot. Tack Jesus. För att du har skickat, sänd ut din helige ande som förhärligar evangeliets ord till vårt hjärta. Amen.